Nej, men roligt att vara tillbaka. Fantastiskt att se er igen och få stå här uppe igen och få predika. Känns kul tycker jag. Tro och liv. Ja, det är ju det som det är att vara kristen. Det är att vara människa, att leva ut sin tro i livet. Det kan inte vara något annat egentligen. Så tro och liv är den mest naturliga rubriken av alla när vi pratar om det kristna livet. Hela livet handlar om vår tro. Och all vår tro handlar om livet. Jag vill ta en av de andra texterna som inte lästes här. Jonas läste från Romarbrevet kapitel 3. Som är en av texterna för den här söndagen som handlar om tro och liv. Och jag vill läsa den andra evangelietexten. Där Jesus tar en liknelse med en farisé och en publikan. En mycket intressant, inte så jättelång liknelse. Men den säger någonting mycket viktigt. Så låt oss läsa den från Lukas kapitel 18 och vers 9-14. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andra tullendrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud, var nådig mot mig syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Till den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Amen. Det finns en präst, presbyterian och numera sedan länge död herre som hette John Flavel. Han levde på 1600-talet. Han sa så här: det som känner Gud blir ödmjuka. Och det som känner sig själva blir inte högmodiga. Jag tyckte det var bra. Det som känner Gud blir ödmjuka. Och det som känner sig själva blir inte högmodiga. På tal om det Niklas också delade alldeles för en stund sedan. Det finns ju en risk när man läser en text om en farisé och en tullendrivare. Och någon som slår sig för bröstet och känner sig liten och allt det här. Att vi som svenskar... Vi har lätt att kliva in i jantelagens liksom liv och så läser vi det här och får bekräftelse på att vi är ingenting. Vi ska inte tro att vi har något att komma med. Och i en mån så är ju det rätt. Alltså vi vet att vi är frälsta av nåd. Den här predikan kommer att handla en hel del om det. Men i ett annat läge så har vi en helt ny identitet i nåden. Vi är Guds barn. Jag behöver inte alltid komma krypande till kungen och be om audiens inför honom. Det har jag som hans konungabarn jag är. Jag får komma inför kungen. Jag får gå inför honom, konungars konung och herrars herre, därför att jag är hans barn. Är ni med? Man kan alltså betona väldigt olika. Ibland tror jag att vi i kyrkan har varit duktiga på att betona att vi är syndare frälsta av nåd. Och vi har betonat det första, vi är syndare. Vi är syndare. Och det är vi. Men vi är frälsta av nåd. Så vi är inte syndare längre på det sättet, utan vi är frälsta av nåd. Och jag tänker att det är en sån viktig utgångspunkt. Det finns så mycket idag som trycker ner oss, som talar om för oss att vi inte ska tro att vi är någonting och att alla andra är så mycket bättre än vad du och jag är. I Guds rike finns det inga barn egentligen som behöver ha mindervärdighetskomplex. Inga alls. Utan i Guds rike finns det bara kungabarn. Som är frälsta av nåd, som är indragna i kungens familj, som har prinsar och prinsessors rättigheter. Och därmed kan komma och gå i kungens palats fram till tronen när helst han eller hon behagar. såklart alltid medveten om att det inte är mina egna meriter som har fått mig i den ställningen, utan att det bara är för att kungen älskar och har gett mig av sitt liv. Är du med mig? Jag tror att det är en jätteviktig utgångspunkt, därför att jag upplever själv, och jag tror och jag tänker och jag hör det när vi ofta pratar om nåden och allt det, så ibland förminskar vi nåden så mycket. Vi gör den egentligen ganska liten. Vi stannar vid att nåden har frälst oss. Jag är en syndare som är frälst av nåd. Men nåden gör så mycket mer. Nåden ger oss ett nytt liv, en ny identitet, nya möjligheter, ett helt nytt liv. Där jag är kungens barn och jag har ingenting att skämmas över. Sen vet jag att jag är ofullkomlig, jag vet att jag felar, och det är bara nåden som bär mig. Men jag är kungens barn, lika fullt. Och han vill ha med dig och mig att göra. Och det är en fantastisk kunskap att ha den. Så när vi läser sånt här, låt oss inte läsa såna här texter utifrån jantelagen. Glöm jantelagen. Utan tänk på att Gud är en Gud som älskar över allting annat. Och som har valt att ge sig till dig och mig. Och har räddat oss till ett nytt liv. Jag hörde på en undervisning i sommar här av Magnus Malm från Hönökonferensen, där han pratade om vilka vi är. Vi som är skapade till Guds avbild och hans barn och så vidare. Och så sa han att han var på en konferens för unga vuxna. En kristen konferens. Och där väldigt många, han tappade snart räkningen på hur många de var, som kom till förbönen, bad om förbönshjälp för den här funderingen. Hjälp mig, bed för mig, för jag vet inte vem jag är. Och då sa han, problemet med det är ju, vet jag inte vem jag är, så har jag väldigt svårt att skapa relationer med andra och med Gud. Eller hur? Vet jag inte vem jag är, hur ska jag då relatera till mina medmänniskor och min omvärld? Jag tror att den här vilsenheten är större än någonsin idag. Det ser vi i media, vi ser det på varandra, vi ser det på andra. Vi läser om det i tidningar. Hur människor söker vilka de är. Och jag tänker så att om jag förstår att Gud älskar och dessutom älskar mig för den jag är och har gjort allting för att rädda mig till en ny identitet och ett nytt liv, då vet jag vem han är. Och då vet jag snart vem jag är. Och då lär jag känna mig själv. Och då lär jag också känna andra utifrån helt nya premisser. Och jag tror bara att det är viktigt att ha den här grunden klar för sig. Det är därför jag ville inleda med det. Vi är Guds barn. Jag behöver inte skämmas längre. Jag vet att jag är en syndare frälst av nåd. Och jag lever utifrån nåden. Inte utifrån att jag var en syndare, utan utifrån nåden. Är ni med? Det är skillnad på det. Så vi lever på plus numera, du och jag. Inte på minus. Vi lever i plus. Och därifrån ska vi utgå i allt det vi gör, det vi tänker. När du och jag närmar oss Gud, när vi kommer till gudstjänst. När vi ber, när vi lovsjunger Gud. Vi är på plus. Vi är med i korsets gemenskap. Vi är i Guds familj. Lyssna bara vad Paulus skriver också i Romarbrevet, men i kapitel 8. Hör de här välkända orden. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba, far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika viss som vi lider med honom för att också förhärligas med honom.
Du och jag är inadopterade i Guds familj. Det här är en känd bild från som Paulus tar i Romarbrevet. Alltså vi har fått samma rättigheter som om Gud själv från början hade fött oss. De rättigheterna har vi fått. Vi är kungabarn, vi är inlämnade i hans familj. Och vi är medarvingar med Kristus. Det är häftiga grejer. Förstår inte att vi sitter ner. Men det är fantastiskt. När du och jag förstår den gåvan vi har fått, då händer det någonting med oss som personer. Då vet vi plötsligt vilka vi är. Vi är medarvingar med Kristus. Vi är Guds barn. Tillbaka till liknelsen. Farisén. Vad var det för fel på honom egentligen? Var det något fel? Jag menar, han böjer sig i bön. Eller lyfter ögonen, stod det kanske att han gjorde mot himlen och bad. Och han bad verkligen. Han berättade dessutom för Gud hur duktig han är. Han har fastat 2 gånger i veckan. En jude skulle fasta 1 gång per år, om jag förstått det rätt, på försoningsdagen. Men han gjorde mer. Många fariser gjorde mer än vad lagen krävde. Han fastade 2 gånger i veckan. Och han gjorde ännu mer. Han betalade 10:e, till och med på det han köpte. Därför att lagen sa att man skulle ge 10:e på allting som liksom grödor och annat som du skördade. Skulle ge 10:e till Herren. Men en fariser som var rättrogen insåg att kanske köpmannen som står och säljer, eller den som har skördat och nu säljer sina grödor, inte har gett 10:e, så det är bäst att jag ger 10:e. Tala om andlighet. Vilken fromhet. Vad var det för fel på det? Det måste vara något fantastiskt i Guds ögon. Det är bara det att den här farisén, när han står där, det enda det handlar om är ju han själv. När han ber. Han håller fram sitt eget. Han håller fram hur duktig han är. Fokuset i hans bön är: titta Gud, vad jag har åstadkommit. Och det är en bön som inte direkt behagar Gud. För den lyfter upp jaget och allt det jag har klarat av. Han har fel fokus. Hur vet man att man är en farisé eller håller på att bli en farisé i andlig bemärkelse? Jag tror det första, det är att jag märker det när föraktet för andra börjar smyga sig in. Ni la märke till vad han bad i bönen, va? Herre, tack för att jag inte är som andra människor. Tjuvar, bedragare, horkarar. Vad var han då? Var han inte människa? Alltså när föraktet för andra smyger sig in, när jag börjar jämföra mig med och tycka mig vara rätt så mycket bättre än alla andra. Och dessutom följer det mig in i relationen med Gud. Då är det problematiskt. Då har fariseismen tagit tag i mitt liv. Nu tror inte jag att vi så ofta, du och jag, medvetet går omkring och odlar sådana saker. Men jag tror det kan smyga sig på oss. Jag tänker på hur det är i vårt samhälle idag med främlingsfientlighet. Som smyger sig in och tar över lite varstans. Vad är det vi ska odla för någonting som Guds folk? Jo, vi ska odla en Gudsrikes kultur. Som säger att inför Gud är vi alla lika. Vi är Guds barn, beroende av hans nåd och hans kärlek. Och ingen kan ta det ifrån oss. Spelar ingen roll om jag kommer från Iran, Irak, Mellanöstern någonstans. Eller från kalla Norden. Så är jag beroende av vem Gud är, vad han har gjort. Hans nåd i mitt liv. På det viset har jag ingenting att hänga upp över någon annan. Och säga att jag skulle vara mer värd än någon annan. Det är liksom första tecknet på att farisismen börjar ta tag i mitt liv. Det är om sådana där tankar smyger sig in. Det jag börjar jämföra mig. Det jag börjar tycka någonstans att jag är ju inte så illa som han eller hon, eller hur? Nu är jag lite bättre i alla fall. Tack Gud för att du har skapat mig så underbar. Det ska vi ju tacka för. Men med rätt fokus, med rätt motiv, eller hur? Det andra som gör att vi tror jag kan bli fariseiska, eller att vi hamnar där den här farisén var, det är just det. När fokuset, subjektet, till och med i min gudsrelation blir jag. Vad var det han bad för någonting? Han började med Gud, men sen handlar alltihop om honom själv bara. Tack att jag inte är som alla andra. Så där dåliga människor som tullen driver ända borta. Tack för att jag får ge tionde av allt jag köper. Tack för att jag fastar så bra. Allting handlar bara om honom själv. Och jag tänker att i västvärlden och i Sverige är vi vana att prata i jag-termer, eller hur? Det fanns en butik nere på stan förut, jag har sagt förr i någon predikan för länge sedan, vet jag. Det fanns en butik som hette Me, My and I, tror jag. Visst var det så? Den är borta nu, tror jag. Me, my and I. Då handlar det bara om jag, va? Jag, mig och mitt. Det är häftigt. Vi har nästan som en hederskodex i västvärlden att hålla upp oss själva och individens rättigheter, individens rätt att liksom bestämma över sitt eget. Och det är klart att det är något gott i det. Det tror vi på. Vi tror att när vi blir människor, när vi är människor, så har vi rättigheter var och en. Och vi tror också att jag som ett Guds barn har konungabarnets rättigheter. Men det finns ju också någonting om att faktiskt se andra. Jesus kallar oss ju till ett lärjungaskap i hans efterföljelse för att gå tillsammans med varandra och andra. Det är inte bara jag det handlar om. Mig och mitt. Och där tror jag att när farisén står där och ber, så handlar det bara om honom. Och det är därför Jesus fäller den här kommentaren i slutet av liknelsen och säger, det är snarare den andra som gick hem rättfärdig än farisén. Därför att det handlade egentligen bara om honom själv. Han såg inte ens till Gud egentligen. Han lyfte möjligen ögonen. Men det handlade inte om vad Gud hade gjort i hans liv. Utan det handlade om hur duktig han var. Och då har man missat poängen. Då har man missat vad nåden handlar om. Hur var det då med den här tullindrivaren? Ja, han är ju motsatsen. Tänk att han ens går till templet. En tullindrivare trivdes nog knappast i templet, tror jag. Det var en föraktad folkgrupp. De var allierade med ockupationsmakten Romarriket. De drog in skatt åt romarna. De visste att de var betraktade som jordens avskum. De visste att de var föraktade i andras ögon. Och ändå tar han sig till templet. Han står där och han ber i ett hörn någonstans i templet. Och han vågar inte lyfta ögonen ens. Och det står att han slår sig för bröstet, och det är ett uttryck inte för stolthet utan för sorg. Och det står i grekiskan i en verbform som betyder att han slår sig för bröstet upprepade gånger. Gud, förlåt mig. Gud, var nådig mot mig, syndare. Och så säger Jesus det. Det var snarare han som gick hem rättfärdig än den andra. För den som upphöjer sig själv, han ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig, han ska bli upphöjd. Och varför säger Jesus det? Det måste handla om någonstans våra hjärtan. Det måste handla om relationen och ärligheten. Gud, var nådig mot mig, syndare. Berörde hans innersta liv. Det han visste om sig själv. Jag vet att jag är en syndare. Och jag kan inte be någonting annat än att Gud skulle se till mig i nåd och förlåta. Jag kan inte ställa mig här, kika rakt upp i himlen och börja hålla fram mina egna meriter. Jag har ingenting att hålla fram. Och därför utgår han från där han är. Jag vet att jag har synd i mitt liv. Herre, kom med din nåd över mig. Se till mig. Och det, den som ber en sån bön blir besvarad enligt Bibelns ord. Den människan som ber så får ett svar på sin bön. Gud lyssnar till den som ber så. Den som ber om nåd, han får nåd. Därför heter det i Jakobs brev, Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt det ödmjuka. Och ödmjukhet får vi inte heller, vänner, läsa utifrån jantelagen. Ödmjukhet är inte att krypa på golvet och säga jag är en dörrmatta, snälla stå på mig och skrapa av din skit. Det är inte ödmjukhet, det är självförakt. Ödmjukhet är att inse Gud är Gud och jag är en människa och jag är ofullkomlig. Han är fullkomlig. Han kan ge mig det jag behöver. Ta min synd, Herre. Jag vill vara ditt barn. Det är ödmjukhet. Och då kan jag resa mig, stolt höll jag på att säga, och glad i ödmjukhet. För jag vet vem som räddar och vem som är min Herre. Det är ödmjukhet. Det finns stora krafter idag i vårt samhälle som jobbar för att omdefiniera vad korset betyder, vad försoningen betyder, vad Jesus har gjort på korset. Många röster som är lite nytänkare där man omdefinierar vad korset betyder. Jonas Gardell är en sån. Vi kommer att ha hit Stefan Svärd i höst. Kom med då den andra helgen i september. Då är han här och berättar om sin nya bok Inte utan korset. Och också om sin tidigare bok som heter Efter detta, som handlar om den dubbla utgången, om att kunna bli evigt räddad eller evigt förlorad. Och det här är viktiga frågor. Jonas Gardell definierar så tydligt och klart i sin bok när han skriver boken om Jesus och säger att synden är inte ett problem för Gud. Det är vi som har satt upp det som ett bekymmer. Gud behöver inte försona någon synd hos oss. Och säger man så, vänner, då har man tagit bort möjligheten till försoning och förlåtelse. Det är ganska allvarligt. Och därför behöver vi som Guds folk idag återigen förstå det som tullindrivaren förstod. Om jag är en syndare, vem kan rädda mig? Ja, det är inte jag själv. Det är inte med att rycka mig själv i liksom kragen och ställa mig upp och säga du är bra i alla fall. Ja, du är älskad i alla fall och du är bra också, men synden kan bara en ta bort. Och det är Jesus Kristus. Hans kors, hans försoningsstöd var nödvändig för att ta bort den synd som finns i mänskligheten. Och vi kan inte omdefiniera det begreppet och börja tala om att vi inte längre är syndare eller att vi inte längre behöver någon försoning. Snarare behöver vi den sorg som tullendrivaren hade. Var finns den sorgen i ditt och mitt liv? Den äkta sorgen över den Guds frånvändhet som du och jag många gånger brottas med och känner av. När vi liksom på något sätt i vår egoism och själviskhet vänder oss från Gud och säger men jag klarar mig i alla fall. Var finns sorgen över det i mitt liv? Vi borde be om en sorg som är äkta. Över oss själva, över vårt land. Där vi får omvända oss från det. Och säga, Herre, var nådig mot mig. Jag vet att jag är ett kungabarn, men låt mig också ha sorgen över. Den äkta sorgen över. Den synd som fördärvar. Och som drar mig bort från gemenskapen med dig. Så att jag verkligen kan se vad det är att vara ett Guds barn. Jag tror att det är en jätteviktig bön att be. Och inte minst i vår tid, att vaka över detta. Vaka över var korset har plats någonstans. Den texten som Jonas läste är ju en fantastiskt stark text. Om att vi är rättfärdiggjorda genom tro. Att Jesus har friköpt oss genom sitt försoningsoffer. Och det här som en del ifrågasätter sig, men vem behöver friköpa? Varför det? Det behövs väl inget. Gud älskar. Gud är kärlek, säger man då. Det är det enda han är. Så det enda vi behöver är att öppna oss för Guds kärlek. Det räcker. Det behövs ingen försoning för synd. Men då får vi ett jätteproblem. För om Gud är kärlek, vilket han är. Gud är kärleken, står det där. Han är kärleken i bestämd form. Om Gud är kärleken. Så älskar han i allt, eller hur? Han älskar dig och mig oavsett var vi är någonstans just nu. Kan vi vara överens om det? Han älskar oss i allting, även när vi säger Gud, just nu klarar jag mig ganska bra utan dig. Så säger han, jag älskar dig och jag gillar inte att du går ifrån mig. Det gör ont i mitt hjärta. Han älskar oss. Och så har vi plötsligt något som heter synd i den här världen och ondska som kommer in. Som blir ett hinder därför att, och då kan man fråga sig, varför det? Varför blir det ett hinder om Gud älskar? Varför är det ett hinder? Om mina barn gör någonting ont och dumt hemma, slutar jag att älska dem då? Nej, det gör jag ju inte. Jag älskar dem fortfarande. Det gör Gud också. Han älskar sina barn även om vi gör dumt och ont. Och syndar. Vi till och med dödar. Vi gör bestialiska saker. Så älskar han människan. Men det blir ett hinder. Varför det? Varför måste det bli ett hinder? Kan han inte fortsätta älska bara? Vad är jag ute efter? Gud är också en helig Gud. Det betyder, det finns inget annat begrepp i Bibeln som beskrivs så tydligt som heligheten. Det beskrivs med ofta tre gånger på varandra. När du läser Uppenbarelseboken och änglar och andra upphöjer Gud, så säger de: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Gud är alltså i sin person åtskild från det han själv har skapat. Han är alltid genom ren, helig, syndfri. I allting är han god. I allting är han kärlek. Och då måste vi börja där och tänka, då kan alltså inte någon som är i allting är bara plus ha med minus att göra. Eller hur? Det blir som två motpoler som skjuter ifrån varann. Det är lika fel som att säga att ljus och mörker är samma sak. Det går inte. Med andra ord, kan inte Gud i sin person, den han är, se mellan fingrarna med vår synd och ondska? Han kan inte säga, jo men jag älskar ju er så jag struntar i att ni har syndat. Det går inte. Inte för att han inte vill, utan för att han är så totalt annorlunda och helig. Och det när han skapade denna värld, så skapade han den helig och ren och fri från synd. Men sen kom synden och ondskan in. Vad gör då en sån Gud? Vad gör man när man älskar, när han drivs av kärleken till människan och inget hellre vill än att stå bredvid dig och mig och gå med oss? Men inte kan, därför att det finns synd och ondska. Vad gör han? Ja, om man hade sagt då, jag struntar i att det finns synd och ondska här, jag kommer till er i alla fall, då hade han inte längre varit god. Eller hur? Då hade han sett mellan fingrarna med ondska, död, elände, synd, djävul och så vidare. Det är ingen god Gud. Men om man istället hade sagt, ja men jag struntar i att jag är helig. Ja men det går inte heller. Han är ju den han är. Så vad gör Gud? Ja, ni vet ju redan svaret såklart. Det är bara att pastor måste komma till punkt någon gång. Men han gör ju inte det. Försöker driva med er. Poängen är ju den att Gud själv har en lösning. Men den lösningen är så innerligt smärtsam för Gud. Men han väljer den i alla fall. Och han väljer att för att lösa denna problematik så säger han: jag älskar. Därför kliver jag in och ger allt för er skull. För någon måste kliva in och ta bort synden och skulden. Och ta straffet för den. Inte för att Gud absolut vill ha något straff. Utan det är för att synd och ondska medför. Får konsekvenser av straff och lidande och död. Alltså gör Gud det enda möjliga. Som bara han kan. Kliver in. Blir människa i Jesus Kristus. Ger sig fullständigt till den här världen. Och tar vrede, synd och död på sig. Och uppstår till ett nytt liv. Och samma ögonblick har han satt oss fria. Till att återigen kunna ha gemenskap med Gud själv. En totalt omöjlig ekvation att lösa. Helighet och kärlek samtidigt. Det som vi aldrig klarar av. Det klarade Gud av. Är ni med? Det var en liten genomgång av vad är det Jesus gör? Varför måste han dö? Jo, därför att det är enda lösningen. Om Gud ska förbli både helig och kärleksfull och vi får gemenskap med honom igen. Nu är det dags för vågen. Eller hur? Det är nu vi ska göra vågen. Tack, André. Det här är ju evangeliet. Om vi inte förstår det här eller har det här klart för oss, så är det svårt att uppskatta nattvarden. Nattvarden är inte bara ett uttryck för att Gud älskar allmänt. Det är ett uttryck för att Gud har gjort allt för att han som helig och kärleksfull Gud ska kunna umgås med oss och vi får kontakt med honom igen. Han har gett allt. Så när vi firar nattvard visar vi bara på det mest heliga av allt vi kan visa på. Nämligen korset och vad det betyder. Det här är grunden, vänner, för att du och jag kallar oss kristna. Det är grunden för våra liv. En helig och kärleksfull Gud ger precis allt. Och det är därför Jesus, när han sammanfattar farisén och tullendrivaren, säger som han gör. Det är bara den som ser och förstår att jag kan ju inte lösa den här konflikten själv. Jag kan inte med meriter komma inför Gud och tro att jag är någonting på det sättet. Och det skulle leda till evig frälsning. Utan det jag kan, det är att förlita mig på det Jesus har gjort. Där är grunden. Och när man inser det, ja, då må man vara tullendrivare eller vad som helst, men då är man rätt ute. Då har man förstått vad nåden är för någonting. Och att jag har min identitet i nåden. Att jag där finner vem jag faktiskt är. Det är därför Jesus också är så hård mot fariseerna vid tillfällen när han helar den blinde mannen. Och han för ett resonemang med dem. Så kommer de till honom och säger, kanske vi också är blinda eller? Och vad är det Jesus försöker säga då? Och då säger han ju, ja, men ni säger att ni ser, men ni förstår ändå inte, så er synd står kvar. Ni säger att ni ser, men ni förstår liksom inte det här, vad det här handlar om. Alltså står er synd kvar. Det vill säga, ni är blinda men förstår inte det och kan inte erkänna det. Utan ni säger att ni ser, så er synd är kvar. Det tullendrivaren gör är precis tvärtom. Han inser att han är blind, att han inte förstår, att han inte kan rädda sig själv, att han inte ser och ber om nåd och får sin syn. Bildligt talat, får sin syn. Du och jag behöver be den bönen, tror jag. Och låt oss be om det i våran tid som är nu, när vi har oerhört mycket som trycker på. Såg ni nyheten häromdagen? Vi bad om det före här. Här i Övik. Det ska starta någon healingutbildning i stan på 2 år. Healingutbildning, det vi ska stå för det. I Jesu namn. Vi ska ha det i Guds församling. Vi ska be för människor så de blir helade, upprättade, frälsta. Blir Guds barn. Som är det största undret av alla. Låt oss be om att det här får vändas till någonting annat. Att det får bli till någonting gott för Guds rike. Att vi inte ser den här utbildningen starta med massa människor som blir vilseledda. Och kommer den hit, ja, då får vi åtminstone be för att de som går där upptäcker att det inte är där vi ska gå till kyrkan. Att de får upptäcka att det är Jesus som har den helande kraften. Det är ganska allvarligt egentligen. Det är frukter av olika saker i vår tid, såklart. Och det har varit seanser många år i den här stan som har pågått och kommit tillbaka här med den här Terry Evans och så vidare. Jag tror att det här är liksom sår in dåliga saker från den ondes värld och som påverkar. Sen ska vi inte påstå att alla som går en healingkurs är onda i sig själva. Men de är fel ute. Och de behöver få se att det finns en Gud som säger de älskar dem och vill dem väl. Och där har vi ett uppdrag. Där har vi ett uppdrag tillsammans. Så låt oss stå fasta i nåden, vänner. Och vara tacksamma och glada över att vi är kungabarn. För det är vi. Ta på dig prinsen och prinsessans krona efteråt här nu, så går vi hem sen och så njuter vi att vi är kungabarn. Och så lever vi ute i livet. Amen. Nu ber vi. Jesus, hjälp oss med det här, Herre. Det här är både tungt och samtidigt är det oerhört fascinerande när vi kliver in i vad du har gett oss, Jesus. Herre, det är så mycket mer än att vi bara förstår det här snabbt och stoppar det i bakfickan eller har det i ett fickminne, Herre, utan vi behöver ha det här i vårt hjärta, Jesus. Jag ber, Herre Jesus, att du ska klargöra för oss genom din helige ande att vi är kungabarn, vi är frälsta av nåd. Vi vet att ingen annan kunde ta synden på sig än du, Herre, och vi är befriade från syndens makt. Och vi står under din makt, Jesus Kristus. Vi bekänner oss till dig, Herre. Det är du som är våran Herre. Och vi vill, Herre, kunna som ditt folk i den här stan ge ditt evangelium, glädjens budskap. Vi vill göra det på ett förståeligt sätt. Vi vill göra det på ett så avskalat sätt och på ett sånt rätt sätt som det går för våra vänner. Vi vill inte verka mer andliga än vad vi är här. Vi vill inte gå omkring i någon gloria så att folk tycker att vi är för heliga för att tala med. Herre, vi vill vara människor bland våra vänner. Men vi vill vara människor med kungavärdighet, Herre. Som vet att vi är kungabarn. Som har den helige ande i oss. Som har kraften att be. Som har kraften att lägga handen på och be om din kraft och ditt helande. Som har ditt ljus att tända där det är mörkt. Tack Jesus att vi får vara med. Tack för den här gudstjänsten. Och var med oss nu också i nattvarden här om en liten stund. Amen.